Välkomna till den här livepodden. Det är Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd, magasinet som sänder live från bokmässan. Och med mig har jag Petter Larsson som är författare till boken Riggat. Den ska finnas att hitta här också. Vi borde kanske ha lagt fram den här på bordet. Men den finns att hitta här bland Atlas böcker i alla fall. Det ska handla om hur möjligheterna ser ut att göra en klassresa i Sverige och om vi verkligen om vi lever i ett meritokratiskt samhälle, vilket ju många hävdar. Petter Larsson, du har skrivit en bok om det här. Den heter Riggat, hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa. Redan där kan man ju ana lite vad du
kommer att landa.
Det
är en rubrik som ger bort en del.
Men jag vill börja med också, som jag alltid gör, att säga välkommen Petter Larsson till magasinet.
Tack så mycket.
Ja, den här tron då på det meritokratiska samhället där alla individer har möjlighet att göra en klassresa oavsett bakgrund är ju väldigt stark i Sverige. Vad tror du att det beror på?
Ja, alltså jag skulle väl säga sådär, om man börjar med det här med ett meritokratiskt samhälle, så är det väl förmodligen lätträknat de människor som tror det fullt ut på något sätt liksom. Däremot så finns det en del mätningar om som så att säga kan fånga in en sån här ideologi i samhället. Man frågar folk, så säger alltså 65% säger någonting om att det ekonomiska systemet är rättvist därför att alla har lika chans att lyckas, va, till exempel. Och ungefär en tredjedel av befolkningen säger att de fattiga är fattiga därför att de inte har ansträngt sig. 40% säger att de rika är rika för att de har ansträngt sig mer än andra och sådär. Och det är den typen av värderingar som jag kallar då meritokratiska värderingar och som har att göra med att man tror då att vi någorlunda i alla fall lever i ett samhälle med någorlunda lika möjligheter och där vi så att säga får vad vi förtjänar. Vad var frågan på detta?
Nej, men jag tycker du har svarat på frågan ganska bra. Vad det här beror på. Men jag tänkte också,
vad det beror på, det är en lång historia.
Ja, precis. Men jag tänkte också då att vi kanske bara ska... Du kan få definiera meritokrati. Hur skulle du definiera det så att vi pratar om samma sak?
Det här är ju skittråkigt och en sån här definition. Men i det här fallet är det lite viktigt av ett enkelt skäl. Vi pratar väldigt ofta förbi varandra. Å ena sidan kan man väl säga att det finns en snäv definition av meritokrati, och den har jag egentligen inga stora invändningar mot. Alltså att vid en konkret anställningssituation eller vid urvalet till en utbildning eller någonting sådant, så går man på meriter. Vi försöker att inte ta hänsyn till vilken bakgrund folk har, vilket kön de har och så vidare. Det är liksom den progressiva dimensionen av meritokratin. Men det är inte riktigt det jag pratar om i boken, utan jag pratar om när den här idén överförs på samhället. Så att man börjar liksom tänka sig att de som är rika, de som är högutbildade och så vidare, de som kommer på olika former av topppositioner med hög status, att de har meriterat sig till detta på egna prestationer på något sätt, och då tvärtom för alla andra, va? Jag talar om en samhällsordning.
Ja, just det.
Och det är viktigt, va? Inte den konkreta situationen, utan just en samhällsordning byggd kring prestationer, meriter.
Men generellt sett att man befinner sig på en viss position i samhället har inte kanske ens så mycket med meriter att göra, eller hur skulle du säga?
Ja och nej. Snarare skulle jag säga så här att förmågan att tillägna sig de meriter som är värda någonting, alltså förmågan att prestera, att utbilda sig, att skaffa sig på något sätt rätt karriärvägar och så vidare, det är en följd av de villkor vi föds in till i hög utsträckning.
Du menar samtidigt då att tilliten till det meritokratiska systemet har växt sig starkare i västvärlden samtidigt som ojämlikheten och klassklyftorna har ökat. Ja. Hur kan det där komma? Så går det ihop?
Det där är ju lite intressant. Alltså, Om något så är det kanske en av de viktigaste delarna i den här boken. För att det hade ju inte varit hela världen om vi har de här idéerna, de är visserligen falska, om att det är lätt att göra klassresor och vi är vår egen lyckas medel och så. Det spelar ingen roll om de är falska, om det inte gör någon skada, va? Då kan det ju fungera som en peppande myt på något sätt. Va? Men de skapar problem i samhället, och det här är kanske det som verkar allvarligast. Nämligen att om människor uppfattar systemet som rättvist, som en slags just meritokratisk rättvisa, då accepterar man också djupare klassklyftor, en högre faktisk ojämlikhet, varför man uppfattar den som rättvis. Och vi har sett då när man mäter i Sverige och i en rad andra västländer att precis samtidigt som de faktiska ekonomiska klyftorna har ökat då de senaste 30 åren, så ökar också tron på att samhället är meritokratiskt rättvist. Så det är en stark legitimerande ideologisk föreställning som legitimerar en av de viktigaste, skulle jag säga, legitimeringsgrunderna för ökad ojämlikhet.
Hur kommer det sig då? För i din bok så menar du att trots massutbildning, individualistisk retorik, så har det här då i princip stått stilla över 70 år.
Ska jag svara på hur det kommer sig?
Ja.
Ja, först. Vi börjar där. Jag pekar ut väl tre saker som jag tror är viktiga. Va? Å ena sidan så översköljs vi av de här idéerna i den politiska diskursen, i den kulturella diskursen. Har det varit så länge jag har varit vuxen. Utbildning är vägen till framtiden. Du måste satsa på dig själv. Man kan göra klassresor. Vi har de här klassiska exemplen alltså på människor som vittnar om sin klassresa. De som Pierre Bourdieu kallar de mirakulösa. För de finns ju. De som kommer från botten till toppen. Liksom. Och så kan de berätta om detta. Och vi ser dem som exempel. Det är välkända figurer. Det är en Zlatan Ibrahimovic eller en Jan Eliasson eller en Percy Barnevik. Men de här extrema undantagen får liksom fungera som legitimeringsgrunder. För deras funktioner, skulle jag säga. Att inbilla oss att detta är möjligt för alla. Så det är en sak, de mirakulösas roll. En annan sak tror jag som är viktig är den hårda segregationen som har ökat på många olika sätt i skolorna, framförallt på bostadsmarknaden. Vilket innebär att vi lite mera sällan träffar på varandra, lär känna varandra och får en förståelse för varandras villkor. Jag ska säga så här, om man inte träffar på en massa direktörer och professorer och sådär, så är det lätt att få för sig att de är väldigt arbetsamma och väldigt intelligenta och sådär. Det behöver de inte alls vara, en del är det. Och så. Och tvärtom, känner man inga liksom lågstatus, hårt arbetande arbetare och sådär, då kan man få för sig att ja, men här finns något slags lättja och en kultur av att man inte tar för sig och ja, sådär. Så segregationen tror jag är viktig. Och det finns liksom ett slags självspelande piano i detta. Ju högre ojämlikhet, ju mer segregation, ju lättare att acceptera ojämlikheten. Så. Men den tredje, om vi har tid.
Ja, jag vet tid.
Är då kanske liksom det mest, en av mest intressantare delarna. Det är varför vi tror på det här viset. Skulle jag säga har att göra med det som brukar kallas en slags anpassning till verkligheten, om man får uttrycka det så. Det har gjorts studier, socialpsykologiska studier, där man utsätter folk för fiktiva situationer. Där man till exempel har en grupp, jag har gjort det i USA och i Sverige, så frågar man folk i Sverige så här: ja, hur stor bör inkomstskillnaden vara mellan olika yrken, säg direktör och så ner till lågkvalificerade arbetare. Så frågar man en grupp med detta och så säger de, ja, i Sverige säger man den bör vara tre gånger, alltså direktören ska tjäna tre gånger så mycket som arbetaren. I USA säger man nio då eller något sånt där, va? Ja. Eller 12 eller något. Och sen informerar man de här människorna om hur det faktiskt ser ut. I det här fallet var det då, i Sverige så tjänade en direktör tror jag 48 gånger, en arbetare i USA 470 gånger mer. Och sen frågar man dem igen. Vad tycker ni nu då när ni vet hur världen ser ut? Och då höjer de sina bud, va? Då säger man inte 9 gånger, då säger man 15 gånger i USA. Och svenskarna höjer från 3 till nästan 4 gånger så mycket. Så vi anpassar oss. till ojämlikheten.
Men det är väldigt stor skillnad då mellan den faktiska vad de tjänar och vad man tycker att de tjänar.
Ja, och det vill jag påstå då, absolut, det är det. Mm. Och det är stor skillnad mellan Sverige och USA.
Ja.
Därför att USA i det här fallet har varit så att säga under väldigt lång tid försänkt i dessa idéer. Som gör att vi, alltså de har haft en mycket mer ojämlik samhälle under väldigt lång tid. Mm. Och vi tenderar alltså att hellre ändra vår uppfattning om rättvisa. Än att leva med idén om att vi inte lever i ett rättvist samhälle. Vi står inte ut med den idén riktigt. Då ändrar vi istället vad vi tycker är rättvist.
Men är det inte rimligt att en vd som har ett jättestort ansvar ska tjäna mer än en person som har ett 8-5 jobb och kanske inte behöver göra så mycket mer än sina arbetsuppgifter under en dag?
Nej.
Det tycker du inte? Varför inte?
Varför skulle det? Jag tycker att de som hävdar det ska snarare berätta varför. I grund och botten. Vi föds väldigt lika varandra som människor. Vi har samma behov, vi har ungefärligen samma så att säga, kompetenser, möjligheter att prestera. Så. Men vi sorterar, på det stora hela. Nu undantar vi enstaka...
Någon som skakar på huvudet här tror jag i publiken.
Ja.
Ska förklara för lyssnarna här, vi får inte prata, vi har för mycket diskussion med lyssnarna, förstår eller med de här på plats, för då förstår inte lyssnarna vad
vi
pratar om.
Men vi föds in i en social struktur som sorterar oss till olika positioner. Mm. Mm. Om jag ska ta ett exempel. Vi kan undanta exceptionella genier, en Einstein, en Mozart. Det är uppenbart någonting medfött som en väldig begåvning och så. Va? Mm. Men att dessa små skillnader mellan oss människor som vi föds med skulle kunna förklara skillnaden i inkomst mellan en börsmäklare och en högstadielärare. Det håller liksom inte. Det är så groteska skillnader socialt, ekonomiskt, som aldrig så att säga, motsvaras av de små biologiska skillnader som finns mellan oss.
Men utbildning då, ska inte det löna sig? Utbildning, ska inte det löna sig? Man tar studiemedel under många år?
I grund och botten så tycker jag inte att utbildning ska löna sig, faktiskt. Det där är en sån där folkpartifloskel, det måste löna sig bättre och så ska man ha högre löner. Så där. Återkommer till detta. Vad vi belönar är mycket hög utsträckning inte individens verk, utan det är en belöning. Alltså vår förmåga att ta oss fram i utbildningssystemet är oerhört starkt beroende av vilken miljö vi har fötts in i. Jag landar i boken att, eller jag, en rad forskningsartiklar landar i att alltså, åtminstone hälften av skillnaderna mellan människor vad gäller ekonomi, vad gäller utbildning och så, kan förklaras av skillnader i vår familj, i vår släktbakgrund. Så vad är det vi belönar? Vi belönar socialt arv.
Just det här med utbildning då, du har en intressant siffra i din bok. Du skriver där att barn till högutbildade har 900% större chans att läsa på universitetet än barn till lågutbildade. Du har varit inne på det, men den här siffran, man baxnar ju. Alltså, vad går det att förklara?
Det är riktigt intressant med det. För alltså, är att det har sett ut så här under väldigt lång tid, ungefär. Vi har det som kallas social snedrekrytering till högre studier. Det vill säga hur många går från gymnasiet, vilka går från gymnasiet någon gång till högskoleutbildningar. Och då kan man se att barn till högutbildade föräldrar gör ju då detta mycket, mycket oftare än barn till lågutbildade föräldrar. Det är inget konstigt, det vet vi. Det riktigt intressanta är att när Högskoleämbetet tittar på detta över tid, det kom en sån här studie för en tid, över hela 1900-talet. Då kan man säga att under första halvan av 1900-talet, då hände ganska mycket. Då bryts banden mellan barn och föräldrar lite grann och vi bygger ut högskolesystemet och sådär. Men sen då 50-talet och framåt så har i stort sett ingenting hänt. Det vill säga, hela nivån i samhället har höjts. Långt fler utbildar ju sig. Och det är ju alldeles utmärkt naturligtvis. Men varje social grupp, varje klass har liksom tagit sin andel av de nya utbildningsplatserna. Så att den sociala snedrekryteringen, i den meningen orättvisan mellan olika grupper, har i princip inte förändrats. Samma sak ser vi när vi tittar på ekonomi. Alltså skillnaden då, var hamnar man i den ekonomiska hierarkin? Beroende på så att säga, sina föräldrar, va? Jämfört med sina föräldrar. Återigen, vi har blivit väldigt mycket rikare, hela nivån har höjts. Men relationen, alltså jag hamnar i en slags bred medelinkomstklass, precis som min pappa, precis som min mamma. Och det där är väldigt vanligt att det är så. Och intressant nog, återigen, detta har inte förändrats sedan de kullarna som föddes på 50-talet. Möjligen, förmodligen skulle jag säga, så har sambanden mellan barn och föräldrar stärkts på senare år. Vi har inte riktigt kunnat mäta. Man måste vänta tills barnen är vuxna innan. Då, va? Men det finns saker som talar för att chansen till en klassresa då, uppåt eller neråt, faktiskt är på väg att minska i Sverige efter att ha legat still då i 70 års tid.
Men vad var det som hände på 50-talet då, som ändå gjorde att fram till dess under en period så steg det?
Det är en väldigt bra fråga. Det som är lite lättare att svara på är möjligen då, alltså, varför hände ganska mycket 1850 till 1950. Vad som hände då är en modernisering av Sverige, framförallt en migration inom landet. Man slits upp från sina geografiska rötter, från sina sociala rötter. Jag har vänner som sysslar med släktforskning och tittar, och då, så säger de så här: man får ju syn på det. Man går socken efter socken, by efter by, och de unga människorna reser sig under de här decennierna som en man och reser till stan och förvandlas till industriarbetare. Så att här sker ett slags uppluckring av likheten mellan föräldrar och barn. Sen planar detta ut, trots då man har pratat om övergången till tjänstesamhället, till kunskapsekonomi. Vi har byggt ut utbildningssystemet. Alltså när mina föräldrar var unga på 40-talet så hade vi kanske 15 000 studenter i det här landet. Nu har vi en halv miljon nästan. Ändå ändras inte de här relationerna. Jag menar att jag har inget bra svar på varför det planade ut faktiskt.
Nej. Om man tittar på dig själv då och dina tankar kring meritokrati. Alltså när du började med den här boken, vad trodde du då? Har det förändrats under arbetet med boken?
Lite grann. Det vill säga att jag ville skriva den här boken var för att vi hade haft några kultursidesdebatter om det som hette kulturbarnen, om ni kommer ihåg detta. Kulturbarnsdebatten, senare kom Nepo-baby-debatten som var samma sak igen. Och jag tyckte att det fanns en stor naivitet i de här diskussionerna. Alltså det är verkligen inte konstigt, särskilt i en bransch som min, som alltså jag är kulturjournalist och då i samma bransch, å ena sidan som journalist och å andra sidan som kulturarbetare, här möts de här två fälten. Här krävs, det ska man också veta, här krävs ju inga formaliserade utbildningar. Om en läkardotter blir läkare, det är inte konstigt, men läkardotter måste lik förbannat igenom en examination. Va? Hon måste klara av det här. Det krävs ju inte alls i våran bransch. Här räcker, tror jag, kontakter och namn väldigt mycket längre och bättre. Va? Det är en starkare kvalifikationsgrund. Men jag irriterade mig på naiviteten i de här, å ena sidan. Och å andra sidan att det enda ideal man uppställde då, för när man kritiserade kulturbarn, de har kommit in här på i en gräddfil och fått sådär, va? Då var det liksom en slags meritokratisk kritik. Att de har inte gjort rätt för sig, de är illegitima. Sådär, va? Och detta skrämde mig också lite, för att jag vill ju inte ha ett meritokratiskt samhällssystem. Så därför ville jag skriva den här boken. Det var upprinnelsen, kan man väl säga. Sen lärde jag mig en del. En hel del. Inte minst så hade jag väl förväntat mig trots allt att, det trodde jag nog genuint, att chansen till en klassresa, att den sociala rörligheten så att säga skulle ha ökat ändå under efterkrigstiden. Och det kan jag häpna över, att han inte alls verkar ha gjort det. Alltså.
Men du säger då att du inte vill ha ett meritokratiskt samhälle. Men jag tänker, meritokrati är dess renaste form då. Att, utgå från den, att det är bara meriter. Om du är duktig, då klarar du det. Är du mot den idén också?
Det vore ett fasansfullt samhälle.
Ja, varför då?
Därför att, dels på grund av de metoder det skulle kräva. Det skulle då kräva att vi tog barnen från föräldrarna vid spädbarnsåldern. Föräldrarna får vinka till dem genom glasruta någon gång var 14:e dag eller så. Vi måste alltså bryta banden mellan barn och föräldrar, och jag tror inte någon vill ha ett sånt samhälle. Så det är det ena, metoderna som skulle krävas för att skapa något som liknar lika möjligheter. Man skulle inte nå detta fullt ut eftersom vi också är genetiskt olika och det finns ett genetiskt arv. Men det är det närmsta man skulle komma. Men nu ska vi komma ihåg att alltså, det enda meritokratin utlovar är en ny sortering. Vad man lovar är att vi ska inte sortera efter bakgrund, efter kön, efter hudfärg. Utan det är individens meriter ska placera vederbörande på en lämplig position i en social hierarki. Men det förutsätter hela tiden denna sociala hierarki. Alltså även ett meritokratiskt samhälle skulle vara ett klassamhälle. Även ett samhälle där det vore mycket enkelt att göra klassresor förutsätter hela tiden klasser att resa emellan. Och som socialist så kan jag då inte acceptera detta. Det gör alltså ingenting åt ojämlikheten per se. Det ändrar bara sorteringen. Det ändrar vem ska hamna på botten. Vem ska hamna på toppen. Men att det ska fortfarande finnas en botten och en topp. Det säger meritokratin ingenting om. Va? Det förutsätter den.
Och om vi återkommer, du har varit inne på det, men till den här titeln då, riggat. Alltså du menar ju att meritokratin är ett tankesystem som är riggat för att bevara klassamhället. Du har varit inne på det lite, men skulle du kunna utveckla det lite?
Ja, nej, men då är vi tillbaka på detta som jag säger. Alltså att om människor uppfattar att vi lever i ett någorlunda, i den meningen, rättvist samhälle där vi har någorlunda lika möjligheter, där chansen till en klassresa för de som kämpar på, de flitiga och de begåvade är hög, va? Accepterar man också lättare den ökande ojämlikheten, och det är liksom den riggningen jag är ute efter. Vi lever i en illusion om samhället som faktiskt gör samhället sämre, men som också, och detta är ju intressant, som också faktiskt minskar chansen till en klassresa. Om det nu är klassresor vi är ute, vill ha hög social rörlighet, då måste man utjämna. Förstår du? Alltså därför att helt enkelt föräldrarnas utfall, som man säger, föräldrarnas position i föräldragenerationen blir ju alltid och oundvikligen barnens startvillkor. Så att i den meningen så biter det meritokratiska tankesättet sig själv i svansen. Man tycker systemet är rättvist, därför kan man tillåta att klyftorna ökar. Men då minskar återigen det man var ute efter, nämligen den sociala rörligheten.
Om nu meritokratin inte funkar då, eller inte ett bra system som du hävdar i boken, vad kan man göra för att skapa ett samhälle där alla ska ha samma chans att lyckas?
Alltså så här, jag vill ju inte kasta ut den sociala rörligheten, verkligen inte. Jag kommer från en släkt av i princip enbart industriarbetare sedan år 1800. Det är inte bara vad de jobbade, utan de var jobbare på samma fabrik. Va? Och det är klart att jag inte vill önska ett sånt samhälle tillbaka där vi är helt bundna av våra föräldrar. Det vore fasad. Så å ena sidan så kan man ju på olika sätt försöka öka den sociala rörligheten. Och det finns små saker man kan göra kring skolsystemet. Jag tror att man ska ta bort alla individuella val så mycket man kan, ta bort det fria skolvalet. Man kan ha obligatorisk förskola från låga år till exempel. Det här kan antagligen liksom pressa upp den sociala rörligheten tillsammans med en generell ekonomisk utjämning. För det vet vi också, att små ekonomiska skillnader ökar den sociala rörligheten. Det kan man se i studier både i Sverige och internationellt. Men det är det ena. Den stora saken. Men vi kommer aldrig att nå detta naturligtvis. Men jag är ute efter att även om vi aldrig helt kan radera ut, vilket inte heller vore önskvärt, det sociala arvet, så kan vi fortfarande komma åt belöningarna i systemet. Vi kan inte skapa lika villkor. Läkardottern kommer alltid att oftare att bli läkare själv än snickarsonen och sådär. Så kommer det att vara. Kanske i lägre utsträckning, men dock. Däremot så kan man ta ifrån de här positionerna deras belöningar och deras bestraffningar. Vi måste inte betala professorn och direktören så oerhört mycket i status, i pengar, i längre liv, i bättre hälsa som kommer av de här positionerna. Och tvärtom, vi måste inte bestraffa de lågutbildade, de i dagens samhälle fattiga på det sätt som vi gör. Liksom. Man kan jämna ut belöningarna.
Då får vi säga tack där till dig, Petter Larsson, författare till boken Riggat, hur tron på meritokratin minskar chansen till klassresa. Tack för att du var med i magasinet.
Ja, tack så mycket.
Och tack till er i publiken.